Herrarnas fotbolls-VM pågår för fullt på andra sidan Atlanten, men Kina med sina 1,4 miljarder invånare finns inte på kartan, eller i alla fall inte på planen.
Inte som spelare i alla fall, men de har ju några, åtminstone en domare. Men framför allt så är ju Kina närvarande på VM i form av sina företag som är inblandade.
Just det. En domare, Moa?
Minst en domare. Han är ganska omtalad här i Kina faktiskt. Han är liksom Kinas representant på VM, kan man säga.
Mm. Ett tröstpris kanske. Moa Kärnstrand, radions Kina-korrespondent, säger det. Jag heter Björn Djurberg. Jens, som är en av våra lyssnare, hörde av sig inför den här podden för att han visste att vi skulle prata om fotboll och skrev så här: visst är Xi Jinping fotbollstokig? Har det svalnat? Vad säger du, Moa?
Ja, det är svårt att veta om det har svalnat, men absolut. Xi Jinping är ju känd för att vara ett stort fotbollsfan. Det finns ju gott om bilder från en bit tillbaka i tiden när han spelar fotboll i sån lång kommunistpartirock och selfie som fotbollsstjärnor har tagit med honom och så. Så man kan väl misstänka att han fortfarande är det. Jag föreställer mig ändå att han har dukat upp snacks där borta på Jongnan här och sitter och kollar på de bästa matcherna. Kanske inte Japans matcher i och för sig.
Ja, han kanske studerar fienden, så att säga.
Ja, de framtida fienderna för Kinas framtida succélag i något framtida VM.
Radiokorrespondenterna Kina heter den här podden som varje vecka granskar Kinas avtryck i världen. Idag om hur fotbolls-VM blir en hävstång för Kinas mjuka makt. Vi ska prata fotboll, som sagt, om alla kinesiska pengar och teknik som finns i den internationella fotbollen idag. Och också varför inte de kinesiska spelarna är där. Och då är jag glad att också välkomna Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling. Hej!
Hallå där, hej hej!
Och varför är jag glad, extra glad? Det är för att du har jobbat på Radiosporten, Daniel, eller hur?
Ja, precis. Och bevakat flera stora fotbollsmästerskap, både som ekoreporter men också som sportreporter, fotbollsreporter. EM 2004 är väl min stora merit, och jag också bråkade ganska mycket med Zlatan Ibrahimovic, som då var i sin prime time, eller på väg upp mot sitt prime, och han var inte helt lätt att tas med då. Jag hade ett otroligt stort, vad ska man säga, underifrån perspektiv och retade sig på alla mina frågor. I efterhand får man nog säga att alla mina frågor var inte särskilt bra heller, kanske. Men visst, jag har ganska stor erfarenhet av fotbollsmästerskap, och nu senast i Tyskland, EM 2024, som ju också var ett stort mästerskap.
Men det låter som att du rör dig i de här fotbollskretsarna och har gjort det ganska länge. Är det en sån här fråga som återkommer? Var är Kina?
Ja, Kina finns ju i fotbollen på damsidan rejält, men på herrsidan går det trögt. Man har väl varit med i ett VM på herrsidan, vad jag vet, 2002, då gick det inget vidare. Men medan man på damsidan är en maktfaktor, och vad som förklarar den skillnaden kan vi säkert komma in på. Det vet säkert Moa mer än jag, men det finns väl några sådana här förklaringar. Men det som man också kommer ihåg, att hela Asien inklusive Kina är ju en otroligt stor fotbollsmarknad för massa olika intressenter, inte minst för FIFA, Premier League, alltså ligan i England, med alla sina pengar. De vill ju in på den marknaden och är på den marknaden. Så att är man inte särskilt bra när det gäller rent sportsliga, så är det en otroligt stor marknad rent pengamässigt.
Just det, och flera av huvudsponsorerna till årets fotbolls-VM då är kinesiska. Alltså, vad innebär det, Daniel, om man är ett företag och om man är en huvudsponsor till ett sånt här mästerskap? Vilken genomslagskraft har det?
Det här är ju det största idrottsevenemanget sponsorsmässigt sett. Alltså det är lite svårt att räkna exakt, men man brukar räkna det strax före OS då. Och det beror ju på dess otroligt stora globala spännvidd. Alltså alla tittar på fotbolls-VM, alla världens länder spelar fotboll. Och det som gör det särskilt är ju då att alla kollar på samma matcher. OS är ju lite mer splittrat, man kollar på olika idrotter och olika idrotter är olika stora i olika länder. Men fotbolls-VM är globalt och alla tittar i princip på samma matcher. Alltså får du in ditt varumärke där, så får du en sån otrolig utväxling på det. Så det går inte att snacka bort att det där har en enorm effekt, och det är väl naturligtvis därför som de kinesiska företagen vill ha del av den kakan och storsatsar även det här VM:et då.
Moa, alla tittar på fotboll. Är det så i Peking också där du är?
Ja, det är det ju. Kina är ju en nation med väldigt, väldigt många fotbollsfans. Flera hundra miljoner av kineserna är fotbollsfans enligt olika såna här mätningar som har gjorts. Och i år så är det faktiskt Red Note, den här Xia Hongshu, alltså den stora kinesiska sociala medieplattformen som brukar liknas vid Instagram, som har fått rättigheterna till att visa VM här. Så det är där de flesta tittar.
Man sitter på mobilen och tittar, det låter lite deppigt nästan.
Ja, man sitter på sin moppe kanske kör, så man satt mobilen där framme och så tittar man. Okay. Alltså att det är faktiskt väldigt mycket så. Men det är också för att kineserna är väldigt vana att konsumera rörligt innehåll på det sättet i sin mobil. Så man gör det också när man tittar på VM.
Men du hörde Daniel säga här, det var ju senast 2002 som Kina var med i VM, herrlandslaget. Alltså är det lite depp där då i Peking när deras egna spelare inte är med för typ sjätte gången i rad eller sånt där?
Ja, nej, men det är det verkligen, och det är faktiskt stor besvikelse bland de kineser som jag har träffat, och liksom att man på något sätt också frågar sig lite grann. Kina har ju så oerhört många människor att välja bland, ska man inte kunna skrapa ihop 11 riktigt duktiga fotbollsspelare? Så det är ett sår liksom, på något vis, för många som gärna hade sett Kina delta i VM.
Mm. När jag gjorde ett reportage om kinesisk fotbolls brist på framgångar för några år sedan inför det förra VM:et i Qatar 2022, då var det också märkbart deppiga fans som jag träffade i Peking.
Jag tycker att det är speciellt. I min hjärta är det ganska besviken på det här fotbollslaget. Ja, för att han är...
Ja, jag är lite uppgiven. De borde inte vara så här dåliga, sa en 25-årig kille, Xu Mousin, som jag talade med då vid en fotbollsplan i Peking. Han gillar att spela fotboll själv i alla fall. Men som om de här uteblivna framgångarna internationellt inte vore nog, så har den kinesiska inhemska fotbollsligan också haft väldigt stora problem genom åren. Lyssnaren Lovisa hörde av sig med en fråga om det där också. Moa, hon undrar vad som hände med den här drömmen om att köpa sig fotbollsframgång. Jag antar att de syftar på alla pengar som bara flödade in i den kinesiska ligan ett tag.
Och det var ju lite det som var problemet, att man just försökte köpa sig fotbollsframgång. För att om vi går 10 år tillbaka i tiden ungefär, 2015, så det fanns mycket korruption och mycket den typen av problem redan i den kinesiska ligan. Men då började staten att försöka och styra upp det här. Så man investerade väldigt mycket i den kinesiska ligan. Och företag började liksom också investera. Det kom in väldigt mycket pengar. Och sen så lyckades man också köpa över en del stjärnor från utomlands, från Europa till exempel, genom att betala dem jättesummor. Men ja, kortfattat så sprack den här bubblan, dels på grund av korruption och matchfixning och de här gamla problemen som man inte fick styr på. Men sen också för att Kinas ekonomi gick på en rejäl törn där i samband med pandemin. Och många av de här miljonärerna, biljonärerna som finansierade klubbarna, de gick under i den här fastighetskrisen till exempel, och så lämnade de klubbar utan finansiering. Och ja, det är ju där vi är idag kan man säga.
Alltså det är ju flera länder som har försökt att göra det här, att liksom inte ha någon fotbollskultur och så plötsligt skapa en sådan. På här sidan inte minst. Jag menar, USA började ju redan på 70-talet med Pelé, den dåvarande storstjärnan, och den tyske filosofen som han kallades, det är Kaiser, Franz Beckenbauer. De värvade över dem och skulle då göra liksom USA till en stormakt i fotboll och den amerikanska ligan och så. Och det lyckades ju först lite grann, men sen så dog det ut. Och sen först 94 kom, alltså på VM då, så kom det tillbaka. Man gjorde nya försök och så grundade man den här ligan MLS. Och nu liksom 30-40 år senare så börjar det ge frukt. Så det här är någonting som tar lång tid, och där man behöver lite tur och lite skicklighet och kanske behöver just arrangera ett VM för global uppmärksamhet för att det verkligen ska fungera. Så där tror jag Kina har en del att arbeta med. Jag menar, det finns andra länder som fortfarande jobbar på samma sätt. Saudiarabien köper ju över massa spelare till exempel och försöker bygga på det viset, och andra länder också. Men det tar tid innan man kommer dit än, och Kina är där i alla fall inte ännu på här sidan. Men vem vet, det kanske kommer. Jag vet dessutom flera svenska spelare som då, det som Moa pratade om i den vevan, tog några år i Kina och tjänade grova pengar, gjorde sig ekonomiskt oberoende några år där och blev förlåtna av de svenska fansen. Men det, mitt huvudbudskap är här, ja, man kan göra det, man kan lyckas också, men det tar ofta sin tid liksom, att bygga den här kulturen, bygga framgångsrika företag och också få ryktet bland världens spelare om att ja, men till Kina ska vi, där är någonting på gång, va? Det är inte, man är också rädd om sin karriär och sitt eget varumärke.
Och en annan intressant sak som hände i samma veva, det var ju att 2020 så bestämde Kinas fotbollsförbund, då förstås på uppdrag av kommunistpartiet, att man satte ett tak för vad internationella spelare fick lov att tjäna i Kina. Och det var ganska långt under vad de tjänade vid den tiden. Så det blev liksom också ett hårt slag mot den kinesiska ligan.
Kinesisk fotboll har alltså kämpat ganska länge, förgäves då, för att spela sig fram till ett internationellt mästerskap. Men det finns ju andra sätt att ta sig dit.
A number of CEOs and executives, they were all sitting there, we were watching the game, England versus the Netherlands, and they were all commenting less on the football and more on the advertising, the likes of BYD and Alibaba. I thought it was really fascinating. Well, Alibaba's been a big player in terms of the advertising push at this competition, at Euro 2024.
Fem av 13 huvudsponsorer när fotbolls-EM i Tyskland anordnades 2024 var från Kina. Här har vi rapportering från Bloomberg News. Daniel, du var i Tyskland då 2024.
Ja, det var ju stora rubriker om det inledningsvis, att Kina dominerade, inte helt och hållet, men hade flera stora sponsorsuppdrag där på den tekniska sidan som de har nu också. Men det som väckte mest uppmärksamhet var förstås att det kinesiska bilföretaget BYD blev huvudsponsor när det gällde transporter för EM i Tyskland. Det var det som UEFA, alltså det europeiska förbundet, valde. Och det är naturligtvis sved ordentligt för Volkswagen, alltså rent affärsmässigt förstås. Men inte minst också för att Volkswagen är en del av den tyska självbilden, så sved det ännu mer förstås just det faktumet att BYD blev huvudsponsor för transporterna och en av de stora sponsorerna för mästerskapet, framför då den nationella stoltheten Volkswagen. Men som oftast så diskuteras det inför mästerskapet, precis som nu i USA, man diskuterar Trump och mänskliga rättigheter och ICE och hit och dit, och när väl fotbollen kommer igång så dominerar festen istället. Men det var ett stort tema inför mästerskapen, helt klart.
Och nu bara som liksom bakgrund för alla som inte har hängt med, det är ju kinesiska bilföretag som håller på att slå knockout till viss del på den tyska bilmarknaden. Vad säger du, Moa? Alltså, varför satsar de kinesiska bolagen så mycket pengar? För Daniel var inne på det också, det kostar väldigt mycket pengar att vara sponsor på fotbollen. Man är ju inte med själv, men det här handlar inte bara om fotboll.
Nej, och det handlar inte bara om pengar heller. Alltså det handlar ju väldigt mycket om pengar, för att det är ju en bra exponering för ett företag att synas på fotbolls-VM. Men för Kina så handlar det inte bara om det, utan det handlar om mjuk makt också. Alltså att kinesiska företag upplever fortfarande ett slags motstånd utomlands. Alltså om man vet om att de är kinesiska då, så är det ju folk som kan ha ett visst motstånd mot att köpa dem, dels av politiska skäl. Det kan också handla om den här gamla uppfattningen om att Kina bara gör skräp när det handlar om teknologiprodukter till exempel. Men jag tänker lite så att genom att synas i VM-sammanhang så framstår man dels inför den egna kinesiska liksom, publiken, men även inför världen, som ett företag som är framstående. Och så samlar man på sig mjuk makt. Man liksom laddar de kinesiska varumärkena med något som kommer att gynna dem på den utländska marknaden. Sen är det ju lite intressant att några av de kinesiska märkena som sponsrar årets VM, skulle jag tro, om man gör en jättekort liten undersökning, så tror jag att det är många svenskar till exempel som inte vet att det är kinesiska märken faktiskt. Och det man gör också är ju att man laddar de här märkena med någonting som är väldigt värdefullt för Peking. Och det är ju det här opolitiska grejen som fotbollen ju är. Så fort vi börjar spela så har alla glömt politiken liksom.
Precis, det är ju fyra kinesiska företag som är huvudsponsorer, och du var inne på det här med de tekniktunga då, Moa, Hisense och Lenovo heter ju dem. De levererar de tekniska lösningarna till mästerskapen i de matcherna som spelas bland annat i USA då. Alltså det är offside-kameror och AI-analys och det här VAR-systemet där domarna kollar att allting har gått rätt till och sådär. Och det här har ju kinesiska statsmedier också gått igång på alla cylindrar.
末世界杯马上开幕，中国男足没入围，但赛场上的中国软实力很有硬价值。
Här har vi ljud från statliga China Daily. Kinas mjuka makt sprids till VM, sägs här. Och så går inslaget igenom all kinesisk teknik som används under mästerskapet. Moa, vad tänker du om det här?
Ja, jag tänker att det säger något om Kinas liksom position i det här globala teknikracet som vi ju ser idag, framförallt mellan Kina och USA, att man uppenbarligen vinner mark. Det handlar kanske inte bara om kvalitet, det handlar väl mycket om pris också, för det är ju någonting som Kina brukar tävla med. Men det är klart att det är ett kvitto på att Kina inte längre är liksom världens fabriksgolv utan en teknologisk stormakt att räkna med. Och för, alltså jag är man inte förvånad att statsmedia hakar på det här, för att det är klart att det är ju liksom en stolthet att lyfta fram till till kinesiska folket, att visa på att våra grejer är där borta.
Mm. Har man lyssnat på den här podden så har väl de flesta hört om det här teknikkriget, kanske vi kan kalla det, som pågår mellan just Kina och USA. Alltså det är ju någonting kittlande nästan i det där att vi har de här kinesiska techjättarna som levererar de tekniska lösningarna i fotbollsmästerskapet i USA, Daniel.
Visst är det det, och återigen, vi säger ju ofta när vi som bevakar internationell politik att allt som händer idag kan man nästan föra tillbaka till kampen mellan USA och Kina, och här blir ju ytterligare ett tecken på det verkligen, och fotboll är så globalt stort så att det blir ett övertydligt tecken på det verkligen, att Kina vill och kan och har förmågan att flytta fram positionerna på alla områden. Det gäller även den här typen av teknik och den här typen av mästerskap och den här typen av stora affärer. Så det är verkligen kittlar, och jag är nästan förvånad över att Trump inte har reagerat mer på det, med tanke på att han är så känslig för det annars, att det ska vara amerikanska produkter. Och då är det ju ändå så att FIFA agerar tämligen självständigt här. Så FIFA och UEFA som arrangerar EM då kan tämligen själv och ja, självsvåldigt bestämma vilka sponsorer man har, och det gör man också uppenbarligen, och där går gränsen lite grann för vad det arrangerande landet kan göra åt det, och det såg vi också i Tyskland.
Men du, Moa, du var inne på att det kanske inte alla som känner till att det här är kinesiska bolag. Tror du Trump känner till det, Moa?
Nej. Nej, men det är inte alls säkert faktiskt. Jag håller fast vid det, att jag tror att det är... Vi kan ju göra en liten opinionsundersökning på vår Instagram kanske. Nej, men en annan intressant aspekt av det här med just teknologin, det är ju att vi har ju sett många exempel på senaste tid på när kinesisk teknologi har stött på patrull i till exempel offentliga upphandlingar, för att det finns frågetecken kring insamlande av personlig data och integritet och var hamnar datan och sådana saker. Men i det här fallet så finns ju kanske inte riktigt den problematiken med på samma sätt, eftersom att det handlar om att använda teknologin i fotbollsmatcher. Så att, och det är ju också intressant. Då, liksom, då går det bra att ha den kinesiska teknologin.
Mm. Ett annat sätt om man vill synas som företag, det är att knyta till sig fotbollsspelarna själva. Det där är en dänga som man kan lyssna på flera gånger. Känner du igen den här låten, Daniel?
Ja, det, jag känner igen i grunden, ja. Jag hade dock inte koll på att det var ihop med kinesiska företag. Och det lät som den norska storstjärnan Haaland.
Ja, Erling Haaland.
Du menar Ha Bao.
Är det vad man kallar sig i Kina?
Mm.
Ja. Här i den här reklamfilmen, som ju musiken kommer från en gammal schlagerdänga från Tyskland, var därför jag frågade dig, Daniel, om det. Moscow, om du kommer ihåg. Moscow.
Ja,
du kanske sjunger den till och med.
Ja. Nej, inte just idag kanske.
Men han dricker ju, det här är reklam för ett kinesiskt örtte, Moa. Alltså, vad kan du beskriva vad det är som händer här?
Ja, det som händer är ju att Erling Haaland är ju en superkändis i Kina. Och den där reklamen, han försöker ju prata kinesiska då med lite blandat resultat. Och jag ser den jättemycket på mina sociala medier. Och den verkar ju ha liksom gjort att han har blivit ännu populärare. Alltså jag läste någonting här att under de här dagarna som VM har pågått så har det postats 1 miljard poster på RedNote under liksom hashtaggen hans efternamn. Alltså en sån otrolig genomslagskraft. Och ja, men här handlar det om att använda en superpopulär utländsk fotbollsspelare för att sälja grej till den kinesiska konsumentbasen helt enkelt. Han kallas ju för en nordisk cyborg. Jag vet inte, uttalas det så? Alltså en cyborg. Blandning mellan en människa och en robot. De tycker att han är liksom en jätte. Och han samarbetar med andra kinesiska märken också.
Daniel, jag måste fråga, det vi pratar om här, det är ju marknadsföring såklart. Den kan ju vara kul också. Men en stor debatt som kopplas mycket till fotbollen, det är ju det här med sportswashing. Alltså att man tvättar rent sitt varumärke genom att synas i sammanhang som har med fotboll att göra, till exempel. Alltså, är det här konceptet, hur levande är det idag, skulle du säga?
Alltså, jag tycker att det är levande, men vi pratar inte om det på samma sätt längre. Särskilt inte när det gäller Kina, upplever jag det som. Och det gäller ju alla möjliga frågor. Jag menar, för 10 år sedan så åkte de europeiska ledarna till Kina och påminner då alltid om mänskliga rättigheter och så vidare. Men det gör man inte längre. Man åker dit i konkurrens med USA och är mycket tystare på den fronten. Så att världen har ändrat på sig. Vi pratar inte om det fenomenet på samma sätt. Det gjorde ju kring Qatar-VM en hel del då. Alltså förra gången det var fotbolls-VM, men inte på samma sätt nu. Men det är klart att det finns med här, och vi har redan pratat om det i den här podden. Att Kina... Att de kinesiska företagen vill vara med på de här stora globala mästerskapen har ju också med det att göra. Att man vill liksom få ett varumärke kring sig som inte handlar om utnyttjad arbetskraft eller Xinjiang och uigurer och allt vad det kan vara. Utan det ska vara bra kvalitet, någonting som ni kan satsa på och så vidare. Så det är klart att det har med det att göra också. Även om det, alltså, jag vill bara säga att det är en del av det affärsmässiga beslutet för alla företag som sponsrar någonting. Att varumärket ska framstå i god dager, och det, en del av det skulle vi mycket väl kunna kalla för sportswashing, men vi pratar inte om det på samma sätt idag som vi gjorde för 5 år sedan bara.
Men tror du Erling Haaland, om han hade gjort reklam för ett kinesiskt bolag för 10 år sedan, säger Daniel, hade han fått kritik då?
Jag tror att det hade blivit en större diskussion om det än vad det är idag, helt klart. Och det visar också på det jag sa, att världen har gått vidare och är i ett annat läge, och ett annat konkurrensläge och ett annat geopolitiskt läge och ett annat ekonomiskt läge, och då blir debatten på ett annat sätt. Och sen är det väl också så, jag menar, att man har hört flera idrottsstjärnor och tränare och andra som tar jobb i Saudiarabien eller Kina, vad det nu kan vara, och så får kritik för det. Och då säger de så här, ja men det landet jag kommer ifrån, den regering som styr mitt land, den har inga problem att göra affärer med det här landet eller med det här företaget eller vad det nu kan vara, va? Och då säger de, varför ska inte jag kunna göra det? Så kom tillbaka när vi har fattat beslut om att stoppa de handelsförbindelserna, annars blir det bara hyckleri. Så de kan oftast försvara sig på det sättet, och helt fel har de kanske inte. Om det är okej för den ena så borde det vara okej för den andra.
Kina har ju inte anordnat något herrfotbolls-VM. Däremot så har man anordnat 2 olympiska spel och en massa andra mästerskap genom åren. Jens, lyssnaren som jag nämnde i början där, hade också skickat med några fler frågor. Han undrar också hur ett fotbolls-VM i Kina skulle se ut. För det är väl inte helt otänkbart att tänka sig att det kanske skulle kunna bli verkligt någon dag, Moa. Alltså, vad säger du? Hur skulle det se ut med ett fotbolls-VM i Kina? Skulle de klara av det?
Det är en jätteintressant fråga som Jens har skickat in, verkligen. Ja, nej, men jag menar, president Xi Jinping, han har ju det som ett uttalat mål att Kina ska anordna fotbolls-VM. Så att det är absolut inte uteslutet. Men det som talar emot det är väl att ett sånt stort evenemang skulle ju liksom verkligen riskera att bli en utmaning för det som kommunistpartiet kallar för allmän ordning, eller liksom, ja, det som man är väldigt noga med, att hålla ordning helt enkelt. Och det riskerar ju att bli ett visst mått av kaos när så här många människor ska resa in, och sen då skulle alla få komma och visum och liksom alla såna sån problematik.
Ja, och jag menar, kan man ens ha ett VM innan herrlaget bättrar till sig lite grann? Vad tror du, Daniel?
Ja, det kan man väl ha. Jag menar, Sydafrika hade det väl 2010, och de gick inte vidare från gruppspelet, men det var viktigt för landet i alla fall. Och så, det är klart att det blir ännu bättre om det också går bra för landet. Saudiarabien ska ha det, vad är det? 2034, va? Och det är väl ingen som talar idag för att Saudiarabien då kommer vara en världsmakt. De är med visserligen i VM nu då, men vi får väl se om de lyckas bygga upp sitt landslag tills dess. Alltså det är ju det jag var inne på tidigare. Liksom, man kan ju använda den här typen av mästerskap för att bygga upp sin verksamhet för att nå sportsliga framgångar då när man får VM. Och det finns det ju flera exempel på. Och det är inte sällan som värdlandet spelar verkligen bra.
Varför är de inte bättre då, Moa? Alltså, vad är det komprimerade svaret på det? Finns det ett sådant?
Nej, det gör det inte. Men den tidigare förbundskaptenen, han hade ett svar på det i alla fall. Och hans svar var att ungdomen är inte tillräckligt bra. Det verkar handla om ett antal olika saker. Dels att det inte odlas unga talanger. Det finns liksom ingen tydlig väg som man kan ta om man är en duktig fotbollsspelare. Och sen så de kinesiska föräldrarna, där står ju inte en fotbollskarriär särskilt högt i kurs. Och sen att fotbollen har blivit ett politiskt projekt, att det finns krav på rapportering, vissa krav man ska nå upp till, och alltså siffror och så som på något sätt håller nere den organiska utvecklingen, menar ju vissa förståsigpåare. I skolorna finns det många barn som spelar fotboll, men en annan kritik som också lyfts ibland är att den kinesiska skolan inte låter eleverna öva på det som är viktigt i en lagsport som fotboll, att man är liksom, att man är kreativ och tar egna initiativ.
Vad skulle vara ditt heta tips, Daniel? När tror du att Kina får fotbolls-VM för herrar?
Ja, det är ju många år tills dess, tror jag. Nästa som ska delas ut är väl 2038. Jag tror inte Kina får det då, men kanske någon gång framåt 40-50 kanske, något sånt där. Och då vet vi ju inte hur världen ser ut och inte hur Kina ser ut heller. Men jag ville bara lyfta fram det här med tradition, liksom, hur viktigt det ändå är. Det är inte så många länder som har vunnit fotbolls-VM. Det är en, vad är det, 6-7 stycken, va? Och alla de har fotboll som sin stora traditionssport och kulturbärande sport på något vis, va? Och det har inte Kina ännu, och då tar det tid innan man vinner. Det är inte bara att bygga fram det här på den internationella fotbollsscenen. Det behövs också någon form av grundarbete där, tror jag.
Då har vi något att se framåt och se hur det går då 2040-2050 någon gång. Det här avsnittet i alla fall, det spelades in den 26 juni 2026. Daniel Alling hörde ni, Moa Kärnstrand var med från Peking. Jag satt i Bangkok där jag också extra knäcker lite som vikarie nu de här veckorna. Producent är Therese Rosenvinge. Hon körde också tekniken idag från Stockholm. Om en vecka är vi tillbaka igen. Vi hörs då. Hej då!